P1, Sveriges Radio.
...2015 så föddes min son, 10 veckor tidigt. Vi tillbringade 5,5 veckor på sjukhus. På sjukhuset så fick vi ju ingen mat ifrån sjukhuset. Ja, det var till godis, läsk, chips. Sen efter ett tag så började vi blanda in snabbmat också. Sen därefter började ju helvetesresan liksom.
25-åriga Kristoffer är en av deltagarna i TV:s bantningssåpa Biggest Loser. Han berättar om hur ätandet, som till en början fick honom att må lite bättre när livet var tufft, senare blev själva problemet.
Jag försöker så gott det går att sortera mina tankar och sortera alla mina känslor och få lite struktur på det, men det är bara en stor enda ruv liksom. Så det är jättesvårt att försöka hitta någon väg ut. Så det jobbar att dra mig ner hela vägen och blir bara djupare och djupare tyvärr.
Och Kristoffer är knappast ensam om att använda sig av ätande som metod för att hantera svåra känslor av oro, ensamhet, besvikelse, skuld. Vi förstår ju alla omedelbart den klassiska tröstätningsscenen på film med den dumpade tjejen som sitter i tv-soffan och äter glass direkt i förpackningen, eller hur? Men riktigt så enkelt och tydligt är det ju sällan i verkliga livet. Vi tröstäter lite både nu och då. Kanske för att vi är trötta och utvakade, stressade av för mycket att göra eller arga på något som vi inte kan påverka. Och vi äter också för att ha något att göra. Något som lugnar för stunden. Och innan vi vet ordet av så har själva ätandet blivit ett problem. Och då får vi ångest för det. Ätproblem och vikt är ett extremt laddat område. Och det är lätt att trassla in sig förklaringar och efterhandskonstruktioner. Och det är ju heller inte så att all övervikt har uppkommit på det här sättet. I dagens Kropp och Själ ska vi tala om känsloätande, när vi äter av andra anledningar än att vi är hungriga eller sugna på någonting. Och varför ledsna känslor oftare kräver glass än paprika. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress. Och först idag ska vi träffa journalisten och P3-profilen Hanna Hellqvist. Hon skrev nyligen en mycket personlig krönika i Dagens Nyheter om sin viktresa.
Jag skrev om min pappa tog livet av sig 2009. Och efter det så var det som att jag bara sket i mig själv och sket i allt som inte var superviktigt. Min kropp var inte superviktig för mig då. Och jag levde liksom inte så sunt och 5 år efter att han hade gått bort så märkte jag att jag väger liksom 30 kilo mer än vad jag brukar. Det gick ganska fort att gå upp de där 30 kilorna samtidigt som det var som att det smög sig på mig på något sätt. Jag märkte det inte riktigt. Så plötsligt var jag överviktig, eller plötsligt, ja, jag var överviktig. Och kände mig inte alls hemma i min kropp. Kände inte igen mig själv. Jag har alltid varit ganska fåfäng. Gillat kläder, gillat gamla kläder. Så här små tajta 40-talsklänningar som liksom inte görs i storlek 50 då var det på den tiden. Och sen hade jag, så anpassade jag min garderob tills det bara var... Det var ingenting av mitt gamla kvar som jag kunde ha. Utan jag fick köpa nya stora sjok, tygsjok som jag försökte dölja mig i. Jag var liksom aldrig någon sån glad och stolt kroppsaktivist som var här är jag och jag trivs med mig själv. Utan jag såg mig själv ganska mycket som ett misslyckande och att det var att jag inte riktigt rådde för det eller rådde på det eller vad man ska säga.
Mm. Du beskriver ett före och efter den här händelsen när din pappa dog.
Mm.
Hur förändrade det din relation till mat eller till att äta eller?
Det förändrade nog min relation till mat på det sättet att inte så att jag tröst åt. Jag försökte trösta mig på många olika sätt, men jag sket i och bry mig om vad jag stoppade i mig. Och det kan man ju se som en slags frihet då, att ja, ja, men jag har andra saker att tänka på som är viktigare. Och jag förstår mig själv. Men det var, alltså att jag skrev den där krönikan var ju för att som feminist så får man ju, alltså det är ju inte, bantning är ju inte en särskilt feministisk handling, men jag kände mig så himla fast i min kropp och osäker, och det höll mig tillbaka jättemycket. Så att för mig blev att försöka gå ner de där kilorna typ ganska frigörande, vilket i sig då kanske är en paradox då, att man bantar för att liksom passa in i någon slags så här smal ideal, vilket jag, alltså jag är ju inte, jag passar ju inte in i något smal ideal nu heller, men jag har inte det här, den här kroppen som bara blev som ogenomtänkt. När jag struntade i vad jag åt och vad jag drack, eller vem som såg. Och min pappa var ju också, han kommenterade ju min kropp ganska mycket på ett jävligt ofint sätt. Men
så det här med vikten var någonting som ni brukade prata
ja,
om?
Ja, absolut. Mm. Det var alltid en grej så. Mm. Sen när han försvann så var det ingen som kollade längre om jag hade gått upp 5 kilo, eller 10, eller 15, eller 20. Eller 30. Det är ändå en ganska kraftig
Men på något vis blev det någon slags sätt att... Och nu är den här väktaren borta.
Ja, lite så. Mm. Ja, skitsamma.
Hur kändes det då när du åt? Hade du någon, var det själva ätandet en grej i sig?
Nej, vet du vad? Det är det där. Det känns inte något särskilt när jag äter. Det som är... Och som jag märkte när jag till slut ställde mig på vågen och var så här, ja okej, jag har gått upp 30 kilo. Det var att jag insåg att det har blivit en del av min personlighet att aldrig säga nej till någonting. Alltså en del av min karaktär har blivit att jag inte har någon. Och alltså även om man sa att nu, jag startade nytt liv varje vecka. Så här, nu är det nytt liv, jag ska gå hem från jobbet varje dag, bara äta sallad. Alltså såna här töntiga grejer som man håller på med. Och sen om någon kom liksom med fikabröd så var det bara, jag bara åt utan att reflektera. Plötsligt var den bara i min mage. Jag minns knappt ens hur den smakade, bullen eller vad det nu kunde vara. Jag har dessutom diabetes, så det var ju så här otroligt ohälsosamt för mig, även om jag... Egentligen inte är någon sån hälsoförespråkare. Folk får leva, tycker jag, ganska mycket. Alltså, rök på, känner jag. Jag orkar inte med de här, så här, det är ohälsosamt. Nej. Men jag låg liksom inte bra i mitt blodsocker. Jag vet inte hur långrandig ska jag bli. Mm. Mitt problem var att jag åt utan att tänka. Och då blir det ju nästan ingen njutning i det heller.
Hur påverkade det hur du såg på dig själv då?
Nej, men när det blir en del av ens personlighet att man aldrig kan avhålla sig för någonting, att man är lite crazy så, att man inte tänker innan man gör, och även om man har tänkt så kan man ändå inte påverka det. Det gjorde att jag fick ganska dåligt självförtroende, att man tänker att man är på ett visst sätt och så kommer det alltid vara. Nej, men sån är jag. Jag kan inte säga nej. Jag kan inte hejda mig. Och sen... Det var därför lite jag ville skriva den där krönikan, att det var att jag kunde hejda mig. Det gjorde någonting med mig.
Mm.
Alltså att jag blev tvungen.
Sen
när jag bestämde mig för att gå ner, att jag körde en sån liksom hederlig gammal bantning. Den kanske inte är hederlig, det kanske är en ohederlig bantning. Men jag menar, jag gick inte på någon sån här diet. Man får äta allt utom bröd. Utan jag åt väldigt lite. Och jag var hungrig, och för mig har alltid hunger varit förknippat med rädsla eftersom jag har diabetes. Så varenda gång jag har känt hungerkänslor så har det varit lite ångest. Va? Undrar hur jag ligger nu i blodsockret. Alltså utan att, alltså aldrig att hjärnan sa så många ord, men bara att det satt i ryggraden. Men nu har jag en sån här knapp som jag kollar blodsockret med, som jag kan se så här, okej, jag är hungrig men jag ligger jättebra i blodsockret. Ja, men det är inga problem då. Det är ingen fara. Det är ingen fara att vara hungrig. Även om det går att inte vara det, så är det inte farligt.
Nej. Vilka reaktioner fick du då runt omkring? Var det folk runt omkring dig som reagerade på att vänta, nu går du upp massor i vikt, eller du verkar inte må bra?
Nej, jag umgås ändå i sådana kretsar där det är ganska ofint att kommentera folks kroppar. Det jag märkte var ju när jag åkte hem till landet jag är på landet på somrarna och när det har gått ett år och man har gått upp 15 kilo, då får man ju kommentarer när man kommer hem. Herregud, vad har hänt? Vad har hänt med dig? Sådana kommentarer.
När du tänker tillbaka på det här efteråt, det som hände med din pappa och den här sorgen och den viktökningen, hur tolkar du det nu i efterhand?
Ja, att han försvann och med honom så försvann så här, mina hämningar när det gällde min kropp. Och så kanske, egentligen så kanske det är fel att jag bantat. Det kanske var skönt att han försvann, alltså att hans, den kritiska blicken försvann. Men grejen är att den kritiska blicken finns ju från hela samhället, så det är ju inte, jag kan inte skylla det på honom. Och den blicken känner man ju hela tiden. Jag menar, även de som är mitt instaflöde till exempel är fyllt med folk som är kroppspositivister, alltså som är så här, min kropp är inte smal,
eller
min
kropp kroppar som inte anses som perfekt,
inte, ja, liksom inte normativt snygga, men som känner sig snygga. Det, jag ser ju det dagarna i ända. Jag hamnade aldrig där själv. Jag kom inte dit. Jag mådde... Alltså, jag skämdes över mig själv.
Vad tänker du då kring hur vi pratar liksom om ja, kvinnors kroppar och övervikt?
Vet du vad? Jag känner på ett sätt så här, varför pratar jag om detta? För jag vill inte vara någon som så här, bantningen hjälpte mig. För jag vet också vad bantning gör med folk. Alltså, allting handlar om belöningar hela tiden. Antingen så belönar man sig med... alltså att avstå är ju också en belöning då, för man känner sig duktig för att man har kontroll. Och det är väl det jag har upptäckt. Jag vet också att den kontrollen kan gå helt överstyr och man ser det får fruktansvärda konsekvenser. Alltså kvinnor som har ätstörningar. Jag är ju uppvuxen också på 90-talet. Det var och varannan av mina kompisar skippade skollunchen. Alla bantade hela tiden. Alltså det var en sån ätstörd kultur. Så det är svårt för mig att prata om det. Det var därför jag skrev om det, för det tycker jag är enklare, för då vet jag vad jag säger. Och jag vill inte vara någon sån bantningsförespråkare, och jag vill inte vara någon som skammar överviktiga eller så här. Det bara, för mig var det bra att avstå. För mig var det bra att liksom skaffa mig karaktär, eller vad man ska säga, eller inte. Det är också så här, det finns ju många fördomar om överviktiga, så här, nej men de har ingen karaktär. Jag hade ingen karaktär. För mig var det viktigt att skaffa det.
Det sa Hanna Hellqvist, journalist och radioprofil från Morgonpasset i vår grannkanal P3. Då har vi ringt upp Lisbeth Stare, KBT-terapeut, forskare som har skrivit boken Övervikt handlar om känslor bland annat. Hej och välkommen till Kropp och själ.
Tack så mycket.
Vad känner du igen i Hannas berättelser om hur ätandet liksom bara smög sig på?
Ja, jag känner igen så många patienter i precis det här som hon skriver. Och det är så sorgligt och så ledsamt. Därför att också så här att de flesta överviktiga, de lägger ju skulden på sig själv. Precis som Hanna säger, jag har dålig karaktär. Och kära någon, det har vi alla då och då. Men det är inte det som är orsaken egentligen. Så här ser det ut. Om jag får gå lite grann i historien tillbaka, så är det så här att under de här sista 20-30 år så har vi använt råd om kost och motion till alla överviktiga. Det är det jag har hjälpt. Ät mindre och rör dig mera. Och det har inneburit då, konsekvenserna är att övervikt och fetma bara ökar och ökar och ökar. Och det har förvånat mig att det inte är någon som har tagit tag i det här och undrar, ja, men varför gör inte folk som vi säger egentligen? Vad handlar det egentligen om? Det handlar väldigt, väldigt mycket om att vi helt enkelt använder ätandet som ett flyktbeteende. Och det man har sett i forskningsstudier, det är just att känsloätande, det är den vanligaste orsaken till överätande. Och det är överätande som i sin tur leder till fetma.
Och vad är då känsloätande? Förlåt, nu avbryter jag.
Förlåt, vad sa du?
Vad är då känsloätande?
Känsloätande är att vi äter negativa känslor, för det är framförallt det av olika slag. Och det handlar väldigt mycket om stress. Och stress är ett väldigt stort begrepp, va, som innebär otillräcklighet, att jag inte räcker till. Mina krav och förväntningar på mig, de är större än vad jag tycker jag kan prestera. Jag duger inte. Upplevelser att ha blivit kränkt, det kan vara gamla upplevelser, det kan vara nya, det kan handla om mobbing. Understimulering kan jag säga också, besvikelser. Alltså det som jag kallar för vardagsstrulet. oro, ångest, relationsproblem. Allt det här som vi egentligen lite till mans eller kvinns har omkring oss ständigt. Men vi har lite olika sätt att möta de här känslorna. Och det vanligaste det är just det här att vi flyr in i en stunds ätande. Och jag kallar ju inte det här för en tröstätning, för det är faktiskt inte det. Det är en kortvarig tröst. Man mår bättre, blodsockernivån höjs. Man känner sig piggare när man äter en god bulle eller semla eller vad det är. Men efteråt så kommer anklagelserna. Jag som är så dålig, nu sitter jag här igen. Det här kommer aldrig funka. Jag kommer alltid att vara så här tjock och fet.
Mm. Hanna pratar ju om att växa upp som tjej i ett ätstört samhälle nästan. Där man under, alla bantade under tonåren, men har ständigt kontroll av vikten i fokus. Hur påverkar det att det just blir maten som man tar till sen?
Det är klart att det påverkar oerhört mycket, va? Och jag skulle verkligen önska, vi har ju haft ganska omfattande kliniska studier på Karolinska institutet när vi använder just den här grunden i metoden att det är så här att de flesta är känsloätare. Och hur ser det ut här nu när personerna får hjälp och får kunskap om sig själv, för det handlar om det, kunskap om sig själv som människa, hur man hanterar livet, den personen jag är och så vidare. Och sen följde vi ju upp våra personer i nästan på 2 år efter avslutad behandling. Och det här, det är väldigt roligt då, för att där ser vi att våra resultat är faktiskt de bästa som någon vetenskaplig studie kan uppvisa. Mm. Så det handlar, så kost och motion är helt rätt, men det räcker inte.
Nej, för vad du pratar om nu, jag måste bara förklara här, att du pratar om en metod för behandling av överviktiga som kallas för STAR-metoden då efter dig.
Ja, eller egentligen CBT-TEB, den har ett annat... Lite finare namn då.
Precis,
ja.
Men det bygger på KBT i alla fall. Beteendeterapi.
Ja.
Och tanken är där då att man ska få syn på i vilka situationer man använder mat för att hantera sina känslor.
Man börjar med att identifiera vilka känslor är det som utlöser mitt överätande. Det är den stora viktiga grejen. Och det här är något som man jobbar med under några dagar. Och det här som många tycker är ett lite spännande arbete. Man kan se, jo just det, när det här händer. Och det är när jag kommer hem, när det strular sig och så vidare. Och det inte funkar på jobbet. Jo, men vad händer då? Då går jag direkt till kaffeautomaten här. Och så tar jag inte bara en kopp kaffe, utan jag tar någonting sött som är gott som ligger till. Det här handlar liksom om det här att jag blir varse. Jo, men det är olika saker. Och då får man så att säga skriva ner dem. Men sen när man har identifierat orsakerna, då handlar det också om vad kan jag göra åt de här orsakerna då? Mm. Och det här är ju någonting som man i allmänhet behöver ha hjälp med. Det här är ju en behandlingsmetod som vänder sig till primärvården, kan man säga. För det är där som vi har våra dietister, och det är dit de flesta överviktiga kommer när de behöver hjälp. Mm. Och den här metoden är också framtagen för personer som inte är psykoterapeuter, utan helt enkelt det är kognitiva tekniker som personer som arbetar med överviktiga mycket enkelt kan tillägna sig. Mm. Så ser liksom grunden ut. Mm. Och det är det här som jag anser att jag blir så ledsen när jag hör Hanna och när jag läser den här boken också som Hangudora och ser det här. För det är så här det ser ut, och det är likadant över hela världen. Man bara tjatar, ät mindre, rör dig mera. Och ingen bryr sig om, ja men varför funkar det inte egentligen? Mm. Och det är just därför det handlar om det här vardagsstrudet som kommer in.
Ja. Vi ska prata vidare mer om det om en liten stund. Lisbeth Stare, KBT-terapeut som har forskat övervikt och känslor, finns med i dagens Kropp och själ. Och det finns ju väldigt mycket skam och skuld kring övervikt och tröstätning. Många äter i smyg. En av de få som har skrivit om sina egna erfarenheter av just tröstätning är författarinnan Roxane Gay. Nyligen kom hennes bok Hunger ut på svenska.
I thought the thing I want to write about least is fatness and my body and the experience of living in my body in this world. And that's when I knew, oh god damn it, this is the book I'm gonna have to write.
Författaren Roxane Gay sitter på en scen inbjuden till ett författarsamtal på National Book Festival, och hon svarar på frågan om varför hon bestämde sig för att skriva sin senaste bok, Hunger. Hon säger, jag tänkte, det jag allra minst har lust att skriva om är fetma och min kropp och upplevelsen av att leva i min kropp i den här världen. Och det var då jag insåg att fan, det är den här boken jag måste skriva.
But it was difficult. It was really hard.
Roxane Gay är författaren som slog igenom 2015 med boken Bad Feminist. Och som tjock kvinna i offentligheten har hon fått utstå mängder av kommentarer om sin kropp.
When you're fat, people project a lot of bullshit onto your body and make a lot of assumptions about why you're fat, as if they deserve to, as if they have a right to the story of your body.
När du är tjock, säger Roxane Gay, så gör folk en massa antaganden om varför du är tjock, som om de äger rätten till historien om din kropp. För att ta tillbaka den rätten bestämde hon sig alltså för att skriva ner sin historia. Boken tog 6 månader att skriva, men 3 år att börja med. Och processen har inte varit lätt, säger hon. För boken har inneburit att hon berättat öppet om det stora trauma hon var med om som 12-åring när hon blev utsatt för en gruppvåldtäkt av sin pojkvän och hans vänner. Det som också blev startpunkten för hennes tröstätande. Hon skriver:
det här är berättelsen om min kropp. Min kropp gick sönder. Jag gick sönder. Jag visste inte hur jag skulle laga mig själv. Jag var trasig. En del av mig var död. En del av mig var stum och skulle förbli så i många år. Jag var urgröpt. Jag blev fast besluten att fylla tomrummet. Och mat var det jag använde för att bygga ett värn runt det lilla som fanns kvar av mig. Jag åt och åt och åt i förhoppning att om jag blev stor skulle jag vara trygg.
Roxane Gay beskriver det delvis som ett aktivt beslut. Att hon som 12-åring bestämde sig för att äta för att göra sig stor och med det mindre sårbar.
Jag förstod utifrån sättet som folk stirrade på tjocka människor. Utifrån sättet som jag stirrade på tjocka människor att övervikt var oattraktivt. Om jag var oattraktiv skulle jag slippa att bli sårad och illa behandlad i framtiden. Det var i alla fall det jag hoppades.
Roxane håller våldtäkten hemlig, även för sin familj. Och när ingen hennes närhet vet och kan förstå vad hon varit med om, så blir också maten en tröst.
Jag var ensam och rädd. Och mat gav snabb tillfredsställelse. Mat gav tröst när jag behövde trösta, så inte visste hur jag skulle be om det jag behövde av de som stod mig nära.
Roxane Gay blir stor, men med det följer en utsatthet i sig. För folks blickar och kommentarer, hån och förlöjligande. Och återigen så vänder hon sig till maten för att få tröst.
Mat krävde inget av mig. Mat fördömde mig inte. När jag åt behövde jag inte låtsas vara någon annan än mig själv. Så jag gick upp 50 kilo. Och sen 50 till och 50 till. Jag önskar att jag kunde skriva en bok om att vara tillfreds med mig själv och att älska sin kropp helt och fullt och oavsett storlek. Istället har jag skrivit den här boken och det har varit det svåraste jag skrivit i mitt liv.
Men trots det säger Roxane Gay att det i slutändan ändå känns bra att själv få berätta historien om sin kropp.
And so to tell the story of my body for what it is, neither good nor bad, just it is what it is, I was really satisfying.
Sist här hörde vi författaren Roxane Gay och det var Olivia Sandell som hade läst hennes bok Hunger. Lisbeth Stare, KBT-terapeut och forskare, finns med. I det här fallet är det ju ett övergrepp som blir startpunkten för ett destruktivt ätbeteende. Mat gav tröst när jag inte visste hur jag skulle få tröst på annat håll, säger hon. Men hur ser den här trösten ut som man får av att äta?
Jag värjer mig att gjort det här emot det här begreppet tröst, därför att det är så kortvarigt. De flesta patienter beskriver det själva också. Jo, visst för stunden. Det känns ganska mysigt och gott just då. 10 minuter, jag kan ta fram en tidning, äta någonting extra, glasspaket och så vidare, och så mår jag bra. Men efteråt, 20 minuter eller vad det handlar om, då kommer det samma självföraktet här. Här sitter jag liksom och svullar och bär mig åt på det här sättet. Karaktärslöst, det är vad jag är. Va? Det som hon beskriver här också, ja, hon beskriver inkörsporten, och det är faktiskt inte så sällan som den kan se ut, så som författarinnan berättar. Men någonstans i det här så tror jag inte...
Att det är en väldigt svår situation, en ångestladdad situation eller trauma som hon var utsatt för ett övergrepp. Kan det vara liksom en ganska vanlig början menar du då?
Nej, vanlig vill jag inte säga att det är, men det förekommer. Va? Mm. Och just de här känslorna utav ångest som hon beskriver, det är faktiskt de allra starkast utlösande känslorna som just gör att vi väljer någon form av copingstrategi för att liksom känslorna ska försvinna. Och det handlar både om tobak och det handlar om mat och det handlar om alkohol. Va? Det är alltså, men ätande, att äta, det är den vanligaste strategin som vi har för att liksom fly ifrån känslor som vi tycker är så jobbiga så att vi faktiskt inte står ut med dem just nu för tillfället. Men det som den här författaren innan hade behövt är ju att hon har ju en ätstörningsproblem. Och hon hade ju självklart behövt ha en psykologhjälp för länge sedan. Va? För att även om hennes problem började med det här fruktansvärda övergreppet, va, så är det så många andra komponenter som har kommit till under livets gång. För man får ju inte glömma heller att vi har en författarinna här som har gjort en ganska god akademisk karriär. Hon har alltså blivit utsatt för väldigt mycket, mycket gott, va? Väldigt mycket uppmärksamhet och någonting som naturligtvis påverkar i alla fall hennes prestationsinriktade självbild bra. Va? Men av någon anledning så är hon fast i det här. Hon sitter fast i det här och sen får man inte glömma här. Låter lite provokativt kanske att våra beteenden som vi väljer, det innebär alltid lite vinster för oss samtidigt också. Jag har varit med om patienter som har varit väldigt, väldigt, väldigt stora. Inte den här kvicklassen, men en bra bit över 100 kilo. Och som har gått ner i vikt och trott som att nu blir livet helt underbart. Och det blir precis tvärtom. Därför att man kan inte orientera sig i den nya verkligheten. Och bakom det här med fetman att ha ätit ligger det liksom en lite andra problem. Det handlar inte om psykoterapi, men det är lite relationsproblem. Det är trassel överhuvudtaget. Va? Och då har maten varit en tröst.
Du har också dragit paralleller till stress och utmattning. För från början så upptäckte du den här tekniken, så behandlade du patienter med utmattningssyndrom.
Precis. Det gjorde jag, va? Och det var egentligen så många år, och då talade vi om 20 år tillbaka. Va? Och då hade vi ett antal personer som var med, som var kraftigt överviktiga och som hade gått i olika typer av behandlingar, och för att inte tala om alla dieter. Och man gick ner i vikt när man åt en diet, och sen gick man upp när dieten var slut, och sen, så vidare, så var det. Va? Och det här programmet då, som ju var KBT-baserat, alltså handlade väldigt mycket om just det här, de här bitarna, förhållningssätt till livet, tankar, hur tänker vi, hur tänker du, hur ser du på dig själv och så vidare, och ganska mycket om det här med lite aktörskap som jag kallar det för och så. Tog de kontakt med mig, personerna, efter det att programmet var avslutat, bra många månader, och sa att genom de här kunskaperna hade de förstått de verkliga orsakerna till varför de överåt. Va? Mm. Och här väcktes mitt intresse, för jag kände inte till så mycket om den här problematiken då. Och då var det faktiskt en ganska ung, självsäker, överviktig tjej som ställde sig framför mig och sa att inte ni fattar, övervikt, det handlar ju om känslor. Mm. Och det här var något nytt för mig. Här började min, så att säga, vad ska man säga, resa med intresse och forskning inom det här området. Mm. Och sen behandling också. Mm.
Det säger Lisbeth Stare, som då är skapare av Stare-metoden, som är en metod att gå ner i vikt med hjälp av KBT, kan man säga, lite förenklat. Nu är det ju här med känsloätning inte någonting som bara handlar om övervikt, utan det är väldigt många som har problem med att man äter när man, det är det andra känslor man egentligen skulle behöva hantera. Och ett problem med att äta när man känner sig orolig eller deppig, det är ju att det sällan är fräscha och nyttiga grejer som man blir sugen på. Vi skickade ut Olivia Sandell på stan för att ställa frågan, vad äter du när du mår dåligt och känner dig nere?
Om jag är deppig och mår dåligt, äter jag något speciellt då funderar jag på detta, vad du säger.
Det är lunchtid i Kista galleria och människor skyndar mellan matställen och butiker för att kanske hinna göra något ärende innan lunchrasten är slut. Vissa har en bra dag, andra inte. Utifrån är det svårt att se skillnaden. Kanske är någon av dem som skyndar förbi på jakt efter något som kan ge tröst.
Snabbmat.
Choklad.
Ja, choklad också. Mm.
Faktiskt, jag tar en chokladbit. Ja. Jo, när det blir så där jobbigt och, eller något som har gått emot, så känner man att man behöver uppmuntra sig lite grann. Och eftersom jag gillar choklad så blir det det som hjälper mig. Ja, ja. Man känner sig lite gladare. Så är det, ja.
En kvinna på väg från matbutiken tar en paus på en bänk tillsammans med sin halvfulla Dramatenvagn. Undrar vad hon äter när hon känner sig nere.
Nästan ingenting. Man har ju ingen matlust då när man känner sig deppig och nere. Jag försöker. För jag måste ju. Men du slog i huvudet på spiken. För jag har faktiskt varit deppig en längre tid.
Var det svårt att äta då?
Ja. Här är det. Jag har ju gått ner jättemånga kilo. Vet du. Det är så. Fast jag försöker köpa hem gott, men... Ja.
Kan inte mat bli som en tröst då?
Godis kanske. Och glad. Ja, det är gott. Ja, man känner sig lite gladare kanske.
Hjälper det då? Blir du gladare på riktigt?
Nej, bara för en kort stund. Så är det.
Jag äter inte extra mycket choklad eller godis. Om vi börjar där. Så att vi inte tar bort sakerna. Jag tror att jag äter ganska normalt. Frukost som vanligt med flingor. Flingor. Jag kom på en sak som jag kan ta till. Jag kan käka chips. Och då i samband med att jag kan tänka mig ta en öl. Jag dricker väldigt lite, det ska jag säga. Va? Men kan ta en öl och lite chips. Om du nu ska hitta någonting som jag gör, som jag tröst äter med. Men normalt sett så när jag mår lite ner, då tänker jag nu måste jag försöka aktivera mig. Jag tar en promenad. Livet är som det är, det går upp och ner. Så är det.
I en skobutik packar personalen upp skor ur stora lådor och ställer dem på rad i hyllorna. Det händer att butikschefen här vänder sig till mat när hon behöver tröst.
Gärna något fettigt, typ som en pizza kanske.
Varför då?
För att det är, jag skulle säga att det är väldigt mysigt och tröstande. Ungefär så.
Hur känns det då när du äter det? Hur mår du då?
För stunden så känns det ju jättebra. Däremot så kanske inte man mår så bra dagen efter, för att en pizza är väldigt mastig. Så att det blir liksom lite magsmärtor.
Brukar du få magsmärtor?
Hela tiden. Nu är inte jag en person som behöver tröstas väldigt ofta. Det må ske kanske någon gång ytterst sällan. Men jag har problem med min mage, så pizza är inte det bästa alternativet. Men exempelvis igår så hade jag jätteont i magen. Och då så käkade jag en pizza för att jag var såhär, nej fan jag ska äta det i alla fall. Just för att jag tyckte synd om mig själv för att jag har liksom magsmärtor. Och det var inte ett jättebra alternativ. Men som sagt, det är tröstande.
Några röster om ifall mat kan fungera som tröst. Hej och välkommen Helgi Schütt, professor i neurovetenskap vid Uppsala universitet.
Tack.
Kan du förklara varför det är just godis och skräpmat och sånt där som lockar när man känner sig ner eller är lite deppig?
Ja, det är ju så att vi har ju en vana och ett minne av att det är gott. Och så att vi vill ju återgå till det. Vi känner igen det. Och det skapar ju ett beroende som det vill säga en kick, ett minne av en upplevelse som vi vill återskapa då med att äta det igen.
Men det är någonting, var någonstans i hjärnan är det som de säger, men nu är det pizza du ska vara sugen på?
Ja, man kan så att säga, förenkelt säga att den nedre delen av hjärnan är ju mer basal funktioner, men de övre delarna då är ett kognitiv kontroll som då hämmar födointaget och liksom där vi fattar ett kalkylerat beslut. Men ibland så frånkopplar vi de övre delarna och låter de nedre delarna så att säga styra. Och då blir det lätt att vi tar till det som vi upplever är gott. Och då kopplas in belöningssystemet starkt och den här njutningen då.
Men varför kommer det just när man må dåligt?
Ja, för att då kopplar, alltså födointaget då liksom är ju väldigt komplicerat. Det har ju utvecklats under liksom miljontals år inom oss som djur. Och det kommer ju fram lätt och när vi frånkopplar vissa saker. Så att en balanserad hjärna tar in olika impulser, men när vi mår dåligt, ja, då blir det en fokus på vissa saker som frisläpper de här känslorna.
Mm. Men skulle jag inte lika gärna kunna bli sugen på paprika som på pizza?
Nej, för att alltså, problemet med det är att vi får inte lika stark upplevelse av det och vi har inte samma minne av det. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det handlar också om vanor. Att om du bygger upp en vana att äta paprika så kan du bli sugen på paprika också efter ett tag. Men den här vanan, eller när man ställer om sin livsstil, det tar tid. Ofta har folk inte den tålamodet att vänja sig och lära sig in nya vanor. För det kan ju ta månader att just uppnå ett ny livsstil som ofta är det som är mest effektivt för att kontrollera ätandet.
Mm. Men det finns en studie som har gjorts kring just chips. Som man har pratat om att just chips skapar ett extremt sug och ett extremt så här skarpa minnen i hjärnan. Kan du förklara, vad är det med just chips?
Ja, chips är ju då en sån där raffinerad artificiell produkt som inte finns egentligen i naturen. Va? Utan att den innehåller ju då både karbohydrater, de innehåller fett, de innehåller salt, det är en krispighet. Det är liksom en kombination av flera saker som gör en väldigt stark upplevelse. Den starka upplevelsen ger ett starkt minne som gör att vi gärna vill komma tillbaka till det. Och det är liksom en del av den här beroendeprocessen. Så det är inte bara belöningsdelarna utan även så att säga minnesfunktionerna som är påtagligt viktiga.
Mm. Och det är just chips som är värst på det planet.
Ja, alltså chips är ju väldigt, det kombinerar man flera olika saker. Men alltså choklad, glass, jag menar, pratar om pizza, det är ju också en väldigt stark upplevelse. Och det här kan ju variera för olika människor. För vi är olika genetiska förutsättningar. Vi vet att genetiken är en väldigt stark komponent i att bygga upp de här känslorna.
Mm. Men du har nämnt ordet beroende här flera gånger. Råder väl inte helt enighet om att man kan prata om beroende. Mm. Det finns ju de som pratar om sockerberoende till exempel. Mm.
Jo, och det har ju funnits då, alltså jämför man med den klassiska beroendeframkallande som typ heroin eller något väldigt, väldigt starkt, då sker ju så att säga andra och mycket starkare neurobiologiska förändringar i hjärnan när man tar sådana. Men det är väldigt många studier som visar att vi kopplar in på belöningssystemet, vi kopplar in på de högre funktionerna som när vi äter mat. Och vi har en vana då som är också kopplat till det här med impulskontroll. För impulskontroll är ju central om man ser på fetma och den stora befolkningen.
Mm. Men det är ju väldigt, vi pratar ju om känsloätande idag. Samtidigt är det ju så att vissa kan ju inte äta någonting när de är upprörda. Eller?
Mm. Det naturliga egentligen när du har ett stort stresspåslag är att du inte äter. Är vi rädda måste vi springa ifrån en fara och sådär utifrån naturen. Men sen när det blir en långvarig stress, alltså en lägre grad, då tänder vi faktiskt gå tvärtom att vi äter mer. Och det är just det här långvariga stresset som frånkopplar våra kognitiva funktioner och vår självkontroll och så att säga, stimulerar då att vi får sämre impulskontroll.
Mm. Så att egentligen så om man är riktigt ledsen, då borde man inte äta något.
Ja, och det är många som när de är, alltså är det kris och akut så äter man. Normalt stressar man både människor och djur akut, då slutar vi äta för vi har inte lust till de olika neurobiologiska orsaker till det. Men sen när vi kommer ur den akuta stressen så blir det tvärtom.
Mm. Ändå är det ju då det som också Lisbeth pratade om tidigare, det är ofta man experter får det framstå som att det handlar om enkel matematik, att äta mindre och motionera, fast egentligen då går det mot vår natur.
Ja, alltså matematiken är enkel och den är bra, och det säger Lisbeth också. Men det som är bra med det som Lisbeth säger också är att, det, att vi måste ha mer en helhetssyn på problematiken. Alltså det som är mest framgångsrikt är att gå på djupet. Det vill säga matcha, vad är det i vårt beteende, vår livsstil som vi kan förändra? Och hur är interaktionen mellan oss som personlighet och den livsstil? Vad är det som krockar där? Och därför måste man komma ner på djupet och göra den här analysen av individen, av miljön, och försöka hitta då en kompromiss eller en lösning på det här, träna in den och försöka hålla sig till den under ett tag, så den blir en vana, den blir en njutning av att kunna hålla den kontrollen som man behöver.
Och vad kan det vara för situationer eller saker som man förbiser då, om man bara pratar om mat och...
Ja, alltså folk, det är viktigt att analysera varför och när vi överäter. Vad är det för situationer? Vad kan vi ha för verktyg för att motverka de situationer vi faller in i överätande? Vad har vi för alternativa verktyg för att låta oss må bra? Så att den analysen är väldigt olika då. Det kan ju vara tonårsföräldern som inte får hem och kommunikation med sina tonåringar om man inte lagar mycket mat och bjuder hem, så att säga. Är det lastbilschauffören som, så att säga, har det lite tråkigt? Är det den som sitter mycket framför tv och sitter i soffan och ser mycket reklam och äter chips och dricker öl? Så att det är de olika situationerna som måste analysera, och ja, hur hanterar vi stress, trauma, olika situationer?
Det säger Helge Schutt, professor och hjärnforskare i Uppsala. Vårt förhållningssätt till mat grundläggs ju i alla fall redan när vi är riktigt, riktigt små. Och givetvis så spelar då föräldrarnas roll. För hur föräldrarna är, det spelar stor roll för vilken relation som barnen får till mat.
Yeah. Är du hungrig?
Nej. Vad vill du höra? Vill du ha smörgås istället?
Det är lätt att bli orolig när ens barn inte vill äta. Men hur föräldrar förhåller sig till barnens matintag kan spela en stor roll för vilken relation barnet får till mat när det växer upp. Det visar en norsk studie som följt 1000 barn och deras föräldrar under 10 års tid. Enligt studien finns det flera situationer då det är lätt att falla dit och påverka sitt barns relation till mat negativt. En sån situation är när barnet är litet och ska börja med mat. Det är vanligt att föräldrar blir oroliga när barnet inte vill äta, börjar truga och leka i barnet maten, fast det inte är hungrigt. Det berättar Silje Steinsbeck, som är docent i psykologi vid universitetet i Trondheim och forskningsledare för studien.
Och mor blir stressad och hon har ju bara spist 2 skeer med gröt, och man börjar att leka maten i barnet och hänger kanske till slut upp ner i taklampen för att klara att få barnet till att spisa.
Om barnet känner att föräldern är stressad vid matbordet kan det hända att det slutar lyssna till känslan i magen som säger att den är mätt, och fortsätter äta bara för att göra föräldern lugn igen, menar Silje Steinsbeck.
Det blir obehagligt att vara i detta samspel. Därför så fortsätter jag att spisa till mor är förnöjd.
Att truga i barnmat innebär att man kör över barnets medfödda förmåga att reglera sitt matintag, och det ökar risken för ätstörningar och övervikt, eftersom man då lär sig att äta mer än man behöver, menar Silje Steinsbeck.
Och man vet att barn är ganska god, har en ganska god medfödd ämne till att regulera intaget sitt, det vill säga att de stoppar och spiser när matkroppen har fått nog mat. Men hvis mor då stadigt överkörer den reguleringen, så börjar man efter vart att spisa till de andra är förnöjda och inte till kroppen min har fått det den tränger av mat. Och det ökar risikon för spisevansker och avvikt, för man då oftare vill spisa mer än man tränger.
Men kan man lita på att barnet vet själv och känner hur mycket den behöver äta?
Ja, det kan man. Så länge barnet är friskt och är en god utveckling, så kan man absolut stole på det.
En annan fallgrop är att använda mat som belöning. Om man säger Ät upp grönsakerna så får du glass. Leder det bara till att barnet blir mer förtjust i glass och mindre i grönsaker, berättar Silje Steinsbeck.
Barnet blir mer glad i is, men inte nödvändigtvis mer glad i grönsaker. Och man blir mer upptatt av oss, och man spiser oftare för att mat är tillgänglig och inte för att man har fysiologiskt sett behov för mat.
Silje Steinsbeck och de andra forskarna i studien började följa barnen och föräldrarna när barnen var 4 år. Idag är de 14. De har fått genomgå olika tester, intervjuats och observerats. Det de har tittat på är vad som gör att en del utvecklar mental och fysisk ohälsa och hur man kan förebygga det. En sak som de undersökt är tröstätning. De såg att de barn som i tidig ålder fått mat som tröst i högre grad själva fortsatte att trösta sig med mat när de växte upp.
De barna som har föräldrar som brukar mat som tröst, de tröstespiser mer över tid än de som inte har föräldrar som brukar mat som tröst.
Det kan också fungera åt andra hållet, att föräldrarna blir påverkade av sina barn. För om barnet alltid blir lugnt så fort det får något att äta, ökar risken att föräldrarna fortsätter med den metoden.
De föräldrarna som hade barn som tröstes, som lätt lot sig trösta av mat, de brukte mat som tröst oftare.
De såg även att barn som lätt blev frustrerade var mer sårbara för att utveckla ett tröstätande. Och de kom fram till att det beror på att deras föräldrar oftare tog till mat som en lösning när barnet var ledset eller upprört.
Ja, när man har olika barn och vet att någon är mer krävande för de blir mer frustrerat och visar flera oftare negativa emotioner, så tränger man flera strategier. Man är oftare i en situation där man måste hjälpa till att regulera eller roa ner det här barnet.
Silje Steinsbeck menar att ett barn som tröstas med mat inte får möjlighet att utveckla strategier för att ta hand om sina känslor när den är ledsen.
Hvis man da får en bolle eller en sjokolade i stedet, så får man ikke utviklet de her gode strategiene som vi trenger. For livet er vanskelig. Man blir lei seg, og man blir trist, og man blir urolig, og det kommer vonde dager. Og da vet vi at det er viktig, også for, altså særlig for den psykiske helsen, at man har gode strategier for å håndtere vanskelige følelser. Man kan jo prate med noen, man kan tillate seg å gråte, men man kan også ta en løpetur, eller man kan snakke med noen, eller sitte med strikketøyet. Og hvis man gir mat i stedet, så lærer ikke barnet å utvikle disse strategiene.
At ge sitt barn en flaske med välling for at det skal komme til ro, er også noe som alt for mange foreldre gjør i onödan, mener Silje Steinsbeck.
Den kroppslige nærheten, det er det som gir trøst. Det bør ikke være maten. Hvilken ingrediens i den situasjonen er det som er helsig for barnet? Hva er godt for barnet? Jo, det er interaksjonen, det er samværet, det er å bli bekreftet og holdt, og som er viktig, ikke vellingen i seg selv.
Vi lämnar Norge og forskningen. Det låter jo obehagligt at truga i sitt barnmat. Och visst vill man inte att ens barn ska börja tröstäta. Men samtidigt i vardagen med små barn dyker ju de här situationerna upp titt som tätt.
Vad vill du höra?
När man vet att barnet skulle må så bra om den bara fick i sig några skedar gröt. Eller när man vet att en kopp varm mjölk med honung gör att mardrömmen känns lite mindre läskig. Jag åkte till Farsta centrum söder om Stockholm för att höra hur andra föräldrar gör.
Han är 7,5 månad då.
Händer att han inte vill äta?
Ja, självklart. Han gillar ju inte mat alltid. Han är väldigt kräsen. Han tycker inte om allt. Liksom. Det ska ju vara fin mat. Liksom. Lax och oxfilé verkar han gilla också.
Vad gör du då när han inte vill äta?
Ja, då får det bli välling, för det tycker han om. Eller så försöker jag lura han med vatten. Att jag tar ett glas vatten och sen när jag öppnar munnen, då kör jag in liksom maten. Och det funkar också. Det är väldigt effektivt kan jag säga till andra också om de har barn.
Jag heter Katarina.
Händer det att du ger dina barn mat som tröst om de är ledsna?
Ja, det händer. Idag fick hon glass för att hon ska ta blodprover, så då fick hon glass.
Hur gammalt är ditt barn?
14 månader.
Händer det att du ger henne mat som tröst?
Ja, ibland. Oftast så ammar jag. Eller så får hon något att pilla med, som någon fruktbit eller liknande. Mest som underhållning om hon är lite upprörd för att hon har tråkigt.
Matteo, 1 år och 4 dagar. Jag tror inte jag tänker så. Jag tror jag ger honom mat för att jag tror att han är ledsen för att han är hungrig. Lite så.
Vi hörde några föräldrar här i Farsta centrum i södra Stockholm. Klara Loden var reporter. Helge Schutt, hjärnforskare, och Lisbeth Stare som forskar om känslor och övervikt finns kvar i programmet idag. Om barnen, att små barn verkligen själva kan bestämma om de är hungriga eller inte. Vad säger du om det, Lisbeth? Är det verkligen så?
Ja, jag har börjat att förstå det faktiskt. Jag är ju så gammal så att jag har både barn och barnbarn. Och när mina barn var små, då var det viktigt det här att barn var tjocka och feta. Och det gällde alltså att få barnen att äta. Jag ser ju det här på mina barn och barnbarn då, att nej, man släpper på det här. Man följer faktiskt principen att barnen vet själv ungefär hur mycket de ska äta och behöver. Och de mår alldeles utmärkt. Och sen tänker jag så här, att vi får inte glömma att vi har en förförande biologi och genetik. Bröstmjölken är ju till exempel söt. Och varför då? Jo, det är naturligtvis så att det handlar om att få den här nyfödda att äta. Eftersom att det är naturens perspektiv så handlar det om överlevnad. Och då är bröstmjölken söt för att den ska passa, den ska smaka gott och så vidare. Så jag tror vi får med oss från början också den här lusten för sötsaker. Att det är någonting som är förknippat med lugn och ro och med att vi mår bra.
Men vad man vill komma fram till då egentligen här är att man ska hitta en annan strategi för att hantera jobbiga känslor än just det här söta, eller hur? Ja.
Om man tittar på studier som jag tittat på det här då med vad det är vi äter, så är det framförallt vi kvinnor. Vi föredrar faktiskt det som är sött, godis av olika slag, men män har lite mera preferenser just för det här som vi pratade om, det som är fett, typ chips. Va? Samtidigt så tror jag också att i det här som även Hanna berättade, som handlade om både ett känslomässigt ätande men också ett vanätande, och också sånt här som Hegge Kött var inne på precis, vana. Vi skapar alltså ganska snabbt vanor och som vi har svårt att släppa helt enkelt.
Jag tänkte vi ska släppa in dig, Helge. Våra hjärnor är då konstruerade för överlevnad. Vi är konstruerade för att gilla de här energirika sakerna. Och i dagens dygnet runt öppna matbutikssamhälle, vi för liksom en kamp mot oss själva. Är det så?
Ja, alltså, vi har haft enorma förändringar i vårt samhälle. Alltså, vi är inte utvecklade ur ett evolutionärt perspektiv för att klara av den här situationen. Då gör vi inte. Och därför är det viktigt att vi sätter upp våra egna spärrar. Vi har ju en stark kognitiv förmåga som vi behöver utveckla i det här sammanhanget. Men det är inte bara att vi utsätts för reklam, produktplacering och så vidare, utan att maten är ofta enormt energiinnehållande. Så du behöver inte så mycket chips eller godis så att säga, för att få in ett energiintag för en hel dag.
Men det är ju en onaturlig situation som vi måste hantera med våra gamla hjärnor. Tyvärr får det bli sista ordet. Tack så mycket, Helge Schutt, professor i neurovetenskap i Uppsala, och Lisbeth Stare som har forskat kring känslor och övervikt. Kropp och själ är slut för den här gången. Nästa vecka handlar om en period i livet som många bävar för och som förknippas med labil tumör och nedbrytning av kroppen, nämligen klimakteriet. Är det dags att omvärdera den och se den som en början på en ny frihetstid istället? Nästa vecka talar vi om klimakteriekraften. Till dess, följ oss gärna på Facebook och Instagram. Dagens producent var Moa Sultanian Magnusson, reportrar Klara Loden och Olivia Sandell, tekniker Christer Arenteg, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.